På gymmet, på flyget, på tåget eller på jobbet. Det spelar ingen roll vart du är. Du är det oavsett. Varmt välkommen till Pari Pixlar, som är en podcast som handlar om tv-spel. Med mig Robin och som vanligt min fru.
Och jag heter Filippa.
Hej Filippa.
Hej Robin.
Hej. Hur har din vecka varit?
Ja, helt okej. Bra, sömnlösa nätter. Vår son vill inte sova, men annars bra. Mycket spel. Hur har din vecka varit?
Jobb, mycket jobb. Har försökt hitta tid att spela lite, men ja, nej, jag vet inte. Ja, i det här avsnittet ska vi prata om ett spel som heter The Evil Within i alla fall. Ett läskigt spel.
Ja, det kan man verkligen säga.
Passar bra nu när höstmörkret börjar falla in.
Ja, frågan är om man inte tycker att det är läskigare bara för att man är omgiven av mörker nu.
Ja,
det är
lite.
Nog så. Jo. Lite. Man påverkas av omgivningen.
Jo, jag tror det. Vi har fått ganska mycket önskemål om att spela Alan Wake. Till...
Vilket definitivt kommer.
Jo, men vi tänkte att vi kanske tar The Evil Within istället. I alla fall tillfälligt då. Mest för att det liksom är ett skräckspel och det börjar Halloween över. Och
för att det är nytt. Det är sällan du och jag spelar helt sprillans nya spel. Så det jag är lite kul att vi har ett nytt spel.
Ja, precis. Jag vet inte, den senaste gången var... Det var väl kanske Ni no Kuni. Det var ju nytt när vi spelade det.
Ja, nytt var det väl inte.
Hyfsat i alla fall.
Hyfsat, ja. Mm.
Men vi har en hel del grejer att ta upp idag i alla fall. Så jag tycker att vi egentligen sätter igång med en gång. Så jag tänkte fråga dig som vanligt då, Filippa. Vad har du spelat den senaste tiden?
Jag har spelat Skyrim som vanligt. Jag kan inte... Alltså jag är så nergrävd i den där grupperna. Så jag är så långt ner i träsket som man bara kan komma. Men en rolig nyhet, jag har börjat spela WoW igen. Det kanske inte är jätteroligt, men jag tycker det. Den nya expansionen har ju släppts. Den släpptes igår och jag har kompisar som redan har nått max level.
Alltså level 100, va?
Level 100, från 90 till 100, och de är redan där.
Shit, vad snabbt.
Och liksom la kommentaren att åh, vad skönt, nu kan jag inte ha ångest längre. Men då tycker jag lite så här att spelar man bara för att liksom bli av med det, får det överstökat, då är det inte någon vits med det. Nej. Jag tycker att hela... Ja, det är inte... Nej, nu tänkte jag dra de här. Det är inte resan. Nej,
det är inte målet som är målet, utan det är resan som är...
Ja, men
är...
något sånt.
Ja, det är gammal retro-resan-slogan faktiskt.
Just det.
Nästan.
Precis. Ja, men det är ju lite sant. Alltså,
målet är ingenting, resan är allt.
Så var det. Så, kudos till dem. Nej, men det ligger ju någonting i det. Jag tycker att man ska spela för resans skull.
Ja, så är det ju. Alltså, absolut.
Jo, men det är inte självklart när man pratar med WoW-spelare.
Nej.
Det är inte det. Men jag har vandrat återigen in i Azeroth. Och de har gjort väldigt stora förändringar. De har ju skalat ner hela spelet. Innan så hade man ju ett HP på flera hundratusen. Och nu är man nere på under 100 000.
Varför har man gjort det för?
Alltså i början så var det ju så. Då hade man ju, alltså vid Vanilla så känns det som att man kanske hade högst 20 000. Har jag fått den bilden. 13 000 kanske. Och sen kom ju alla expansioner. Och sen liksom vid varje expansion så hoppade det ett gigantiskt kliv uppåt. Det blev liksom fel skala på allting. Istället för att ta liksom ett steg i taget i en jämn rytm uppåt. Om du förstår vad jag menar. Så bara togs det jättestora kliv. Och helt plötsligt hade du flera hundra HP liksom. Flera hundratusen i HP. Det tycker jag var lite tråkigt. För det blev liksom, det blev löjligt att möta en boss som hade miljarder i HP.
Jo, precis.
Förstår du?
Ja,
det kändes så... Nej, men det blev lite för mycket på något sätt. Nu är man nere. Nu är man nerskalad och det känns mänskligt igen. Dock tycker jag att spelet har blivit lättare. Många små bossar och elites som jag inte kunde ta förut, de kan jag ta utan problem nu, helt solo.
Vad beror det på då?
Jag tror det är för att de har, alltså med nya patchen, att de har skalat ner. För helt plötsligt så är eliterna inte alls lika starka. Det finns ju starka också, men
jo,
det är en väldigt, väldigt stor förändring. Men jag har inte nya expansionen än, så det ska bli väldigt, väldigt intressant att upptäcka den faktiskt. För det är Det är roligt att se att många gamla WoW-spelare återigen tar upp WoW.
Vad heter expansionen?
Warlords of
Draenor.
Draenor, okej. Okay. Mm. Right.
Man åker tillbaka i tiden till det som senare blev Outland.
Mm.
Outland är det splittrade Draenor.
Vi har ju också fått veta lite mer om World of Warcraft-filmen nu i samband med BlizzCon som var här. Vad har du för spontana tankar kring det liksom?
Ja, den skulle väl komma någon gång i början på 2016, mars 2016. Och helt ärligt så känns det helt okej. Det känns liksom inte som att jag kommer vara 30 år fyllda när den kommer. För så har det alltid känts. Som att jag kommer inte ens spela när filmen kommer. Men det kommer jag, för det är inte alls så långt. Så
han från Vikings är med där.
Ja, just det, du sa det.
Mm.
Det känns helt ärligt väldigt lovande, väldigt kul. Och jag förstår att de vill göra det från Alliance perspektiv, för att helt ärligt, det är, de vill liksom nå en bredare publik, och det kanske är lättare att få sympati med vanliga människor än alltså orcher.
Fast då har du inte hört det senaste.
Okej.
Det som de sa på den här du såg ju inte hela presskonferensen. Jag såg ju lite mer än dig.
Ja, jag har bara sett små sätt.
De pratade om att det var ju från början tänkt att det var Sam Raimi som skulle regissera filmen då.
Och det var bra att det inte blev det.
Ja, för att hans utkast på manuset tog att människorna, det skulle handla bara om människorna, och att orkerna då skulle vara de onda.
Men det var inte bara det. Han ändrade för mycket och blev sur över att Blizzard inte liksom tog emot hans manus, för att han ändrade mycket på hela loren och han ville göra det på sitt eget sätt.
Okay,
och där har jag förståelse för att Blizzard håller hårt i sin historia.
Jo, men det som är grejen med det här nya manuset är att du kommer få se det här. Det kommer ju handla om slaget tidigt, som jag har förstått det då, i lore, i World of Warcraft, eller Warcrafts lore. Och det kommer ju handla om slaget mellan människor och orker. Och det är en film som kommer ta, den kommer inte ta en sida, utan du kommer få följa orkerna lika mycket som du kommer följa människorna.
Okej. Okay.
Så det kommer vara, det kommer bli svårt för dig att se vilka det är som är onda och goda av Alliance och Horde. Utan det kommer liksom vara från båda perspektiven liksom.
Det där är ju jättebra nyheter.
Mm.
Det är jättekul, för jag är ju själv Horde och det ska bli skitkul att se hur de framställer Alliance kända karaktärer.
Mm.
Undrar hur de gör Forsaken.
Ja, det återstår att se, men i mars nästa år, så, nej, nästa år
nästa år,
vet vi vad
typ
som,
typ ett och ett halvt år.
Ja, typ. Jag har inte spelat speciellt mycket faktiskt, förutom just The Evil Within. Jag har hunnit spela lite Darkstalkers på Darkstalkers. Jag har spelat lite Darkstalkers på PS1, som är ett gammalt hedligt beat'em up från Capcom med då de här monsterna som ser ut som
Morrigan.
Ja, men de ser ut som klassiska monster.
Men så hade de inte rättigheterna att döpa dem till det.
Precis, man ser ju att den här killen skulle ha varit Dracula och den här
han
skulle
heter
varit
Vladimir och kommer från Rumänien.
Ja,
men han heter inte Dracula.
Nej, precis. Sen har vi en mumie. Vi har en Frankensteins monster liknande karaktär.
Som
vi
heter
har
Victor.
Ja, precis. Victor Frankenstein. Sen har vi ju en konstigt karaktärsgalleri. Men det är typ, alltså, och det, jag spelade kanske en kvart. Det var liksom, det är typ det jag har hunnit.
Det är ett häftigt spel. Det är det ju. Och jag älskar hur de ser ut.
Ja, det är snyggt designat och allting sånt. Men ja, alltså, vi har ju lite annat att prata om, så jag tycker att vi ska hasta oss vidare. Vi var ju på konsert nyligen också.
Ja. Det var vi. Vi var och tittade på Earthbound Papas.
Mm.
Alltså med ledning av Nobuo Uematsu.
För de som inte vet, vem är Nobuo Uematsu?
Uematsu har gjort i stort sett all musik till Final Fantasy 1-10.
Ja, precis. Och
ett geni med andra ord.
Ja, verkligen. Och han var ju i Stockholm nu för att han hade ju en liten kort Europa-turné här. Och han besökte Stockholm.
Och vi fick då se ett rockband med han i spetsen som spelade Final Fantasy-låtar. Mest battle themes faktiskt. Jag tycker att konserten var en fantastisk upplevelse. Och jag tror aldrig att jag kommer liksom få se honom live igen. För känslan av i alla fall. Så att, jag menar, att få stå där och se honom själv på något sätt framföra sin egen musik ifrån de här spelen som man har spenderat så många timmar med. Det är någonting jävligt liksom magiskt och häftigt det hela den kvällen.
Jag tänkte precis på det ordet, magiskt.
Ja.
För det var exakt det det var. Och jag älskar att vi hade ståplatser. Nu kanske ni tänker där hemma så här, eller vart ni nu är när ni lyssnar på det här. Ståplatser. Och ja, det var jobbigt. Man hade ont i ryggen, i fötterna och i stort sett överallt av att stå upp, och varken du eller jag är speciellt långa, så det var ju så här, man var ju omringad av jättar kändes det som, så det kunde ju varit bättre, men det var sånt drag.
Ja, verkligen.
Fy vad kul man hade, alltså man stod ju och alltså, dansade, folk stod och dansade och liksom skrattade, man grät alltså, till de låtarna som verkligen berörde en. Och ja, men det var en sån härlig känsla, alltså bara en massa gamers som liksom enades i den här kärleken. Och det är roligt att se hur deras andra spelningar gick till. Vi kollade ju på YouTube där det var ifrån Belgien, Bryssel. Ja. Där hade de sittplatser och det var inte alls lika mycket drag, och man såg på alltså musikerna i bandet att de inte alls tyckte att det var lika kul.
Nej, det här alltså i Stockholm här, det var ju liksom en riktig alltså
rockkonsert.
Folk, ja. Det var ståplatser, folk stod längst fram och headbangade. Och
alltså
liksom,
det är så häftigt, alltså det är bland det bästa jag har gjort alltså.
Ja, verkligen. Det var verkligen en magisk upplevelse, och David Westerlund som satt ihop det här ska ha all cred i världen för att han lyckades få hit Nobu Matsu till Nalen den här kvällen.
Ja, verkligen.
Vad tyckte du var, vilka låtar tyckte du var bäst med konserten då?
Oj. Alltså To Sanarkand var ju jättefint. Då grinnade jag. Eller typ, jag blev jätterörd i alla fall. Genova spelade de ju.
Mm.
Och så Dancing Mad var ju skitball. Varpå jag vänder mig om till er, dig och Dennis, och säger, ja men de kommer inte spela hela. Men det gjorde de.
13 minuter.
Och jag bör ju tillägga att om någon av er lyssnare var på konserten, så måste jag ju säga att när David Westerlund drog ett skämt om att han söp till när det var lite jobbigt för honom, då var det Robin som skrek ha, alkoholism, och jo, fick hela publiken att jubla och applådera.
Ja, det
var du.
Man måste ju liksom, ja, jag vet inte,
synas. Du höll den största lådan.
Ja, precis. Jag vet att vi hade i alla fall en lyssnare där.
Ja, precis.
Jens var där, men vi stötte aldrig ihop med varandra. Det var lite synd.
Ja, faktiskt. Men det var ju så trångt liksom.
Ja, men det var en fantastisk konsert. Och jag tycker nog att Maybe I'm a Lion och Battle Theme från Final Fantasy 6 var nog bäst, skulle jag säga. Och Force Your Way, Battle Theme från Final Fantasy 8, var också helt jävla suverän alltså.
Battle Theme från 7 var ju
den, ja, men jag tycker att den, jag vet inte, den typ så här försvann i mängden av alla bra låtar. Det var liksom, den märkte inte ut sig på samma sätt som den brukar göra.
Fast visst är Uematsu en mysig gubbe. Alltså jag ska trycka upp en t-shirt med bara hans ansikte på.
Ja.
Han är så mysig. Tänk, här har vi ett geni på scenen, en kompositör av högsta rang. Och ändå väljer han att stå liksom i skymundan och visa upp de här snäppet yngre musikerna och verkligen låta dem komma ut i sin fulla rätt. Mm. Det tycker jag är berömvärt. Han visar ju liksom blygsamhet, ödmjukhet, trots att han egentligen bara kan golva alla de här med sin talang.
Det var så otroligt gulligt när han pratade på svenska också.
Ja, ja, men det är så fint.
Hej Sverige!
Ja, men vi gör det, vi trycker upp tröjor.
En tröja med Umatsus Feja med den här bandanan han har på sig när han spelar. Och så ska det stå Hej Sverige i en pratbubbla.
Ja,
ja,
ja, men det gör vi.
Ja. Alltså, fantastiskt konsert. Ja, ska vi ta lite kommentarer innan vi pratar om Eve Odin?
Ja, men det gör vi.
Mm.
Det här är ju ett spel som fått blandad kritik. Mest positiva skulle jag vilja säga. Och många av er lyssnare har mycket att säga till om det här. Och det är kul. Så jag tycker att vi börjar på en gång.
Vi har ju några kommentarer här som inte är relaterade till spelet, men vi läser upp alla och...
Ja, självklart. Ja,
som vanligt. Ska du, jag ta första eller?
Den där?
Mm.
Ja.
Då är första kommentaren. Det är från Emil Skönning som frågar: vad tycker ni om Oculus?
Ja, vad gör vi? Vad tycker vi egentligen om
Oculus? Har du provat Oculus?
Nej, det har jag inte.
Nej, vi har ju fått tillfälle att prova den ett par gånger. Men det är oftast jag som har satt mig ner där och tagit på mig de här. Alltså jag tror någonstans att det här kan vara liksom framtiden på något sätt. För jag menar, jag har bara haft bra upplevelser med Oculus de gångerna jag har testat det. Och jag vet inte, det är... Folk pratar mycket om att de har haft liksom dåliga upplevelser med Oculus, men jag har bara haft liksom generellt sett bra upplevelser de gångerna jag har testat det.
Ja, jag har inte spelat eller testat på Oculus Rift, men jag är 100% säker att det här är det nya liksom. Det här känns som framtiden. Är det någon väg spelindustrin ska gå, så är det genom virtuell gaming liksom.
Mm.
Och Oculus Rift är liksom, det är skitballt. Mm. Och det har ju fungerat ganska bra hittills.
Alltså, tänk dig att spela The Evil Within med Oculus.
Ja, men alltså, det är ju så vidrigt som det bara kan... Nej, fy.
Det hade
alltså
inte gått.
Nej.
Jag tror man såg...
ju dött på riktigt.
Ja.
Det går ju inte.
Jag tror jag såg en video med... Var det PewDiePie? Jag är ingen följare av honom, ska jag ju tillägga klart tydligt. Men jag såg en video... Jag såg en video när han spelade, jag tror att det var, kan det ha varit typ Outlast eller Amnesia, något sånt där, med Oculus. Och jag såg på honom att han var verkligen livrädd.
Han ville inte göra det.
Nej.
Men han gjorde det för sina fans.
Nej, för sina bros. De heter bros, hans fans.
Okej,
okay, bros. Det känns som att jag typ vet mycket om PewDiePie, men jag vet typ ingenting om honom. Så att ni
du
får
vet
inte,
mer än mig.
Ni får inte tro att jag är någon anhängare, eller någon, att jag liksom har en smyg romans
jag
med honom.
Jag vet ju att du tittar på alla hans videor.
Nej, det gör jag verkligen inte.
Jag är inte
en av hans 70 miljoner följare. Då fan det... Nej.
Vi går vidare.
Ja, absolut.
Vi har en kommentar från vår gode vän i Japan, Axeli Gardemeister.
Hej Axeli.
Han skriver: hej, jag har egentligen inte så mycket att säga om The Evil Within, mer än att det ser häftigt ut och att jag ser fram emot att höra era åsikter om spelet. Visste ni förresten att spelet i Japan heter Psycho Break? Ja, det visste vi. Varför de ändrar namnen från engelska titlar till andra engelska titlar när de lokaliserar till engelskspråkiga länder är beyond me. Ni kanske vet. Ta till exempel Rockman som blev Megaman. För övrigt så vill jag bara säga att det är grymt kul att höra er prata och diskutera. Man får lite hemmakänslan när man lyssnar på Paripixlar, och det känns nästan som att man sitter där bredvid er när ni spelar in podcasten. Ibland får jag impuls att vilja hoppa in i konversationen och säga min mening, men det går ju inte tyvärr. Sist vill jag också säga att jag tyckte speciellt mycket om Final Fantasy musikspecialen. Det avsnittet var enligt mig perfekt. Keep up the good work och säg hej till Dante från mig. Alltså Axeli, nu saknar jag honom. Det var så länge sedan.
Ja, faktiskt. Du får komma hem snart, Axeli.
Ja, kom hem. Tack så jättemycket för kommentaren. Och jag vet faktiskt inte varför de byter till andra titlar på samma språk.
Jag tror att det kan vara mer för att locka publik.
Jo, men ja, jo, tror så det kan handlar det ju vara.
Alltså, i vissa fall så vet jag ju att det handlar rakt av om rättigheter. För att kunna lansera ett spel i ett visst land, så får det inte finnas någonting i det landet som redan är trademarkat under det namnet.
Nej.
Jag har för mig, nu plockar jag ett äpple här och gissar, men jag har för mig att det var någonting i stil med att anledningen till att Mega Man inte fick heta Rockman i USA var delvis för att amerikanska Capcom tyckte att det lät fjantigt, men också så för mig typ att det fanns något, typ en dammsugare eller någonting som hette Mega Man eller Rockman i eller om det var ett band kanske som hette Rockman som hade trademarkat det i USA.
Fy vad fjantigt.
Det finns ju fler exempel på det där. Jag tror att Star Fox är också något sånt där exempel. De ändrade det till Star Wing, vet jag, i vissa regioner, just på grund av att det var...
Men Lylat
Wars är på Nintendo 64. Det är en annan historia. Men det beror oftast på ett, att det kan vara rättighetsproblem. Men också två för att de vill lansera det och locka mer publik.
Alltså, de tror inte att publiken i det landet kommer lockas lika mycket av.
Nej, precis. Typen.
Så alltså så kanske inte vi i västvärlden tycker att Psycho Bake låter lika coolt som The Evil Within.
Nej, men snarare så tycker jag att The Evil Within på något sätt beskriver spelet bättre än Psycho Bake.
Det tycker jag också.
Så att det är väl lite så. Det beror på lite olika grejer liksom.
Tack men, så jättemycket för din kommentar.
Ja,
Axeli.
Precis Axeli. Och vi hörs snart, hoppas jag.
Det gör vi. Vi har en kommentar från Christer Sjö. Han skriver: hej goa paret i Pixlar. The Evil Within är inte som jag hoppades, men har något i sig som jag bara vill ha mer av. Jag sitter på nålar och försöker kolla runt hörnen in real och kan inte spela spelet mer än 1-2 timmar i sträck, för jag får panik av all stress som uppkommer i spelet. Kan vara lite mesig kanske. Något jag saknar är pussellösningar i spelet och storyn är svår att få grepp om. Har i och för sig inte spelat längre in än kapitel 8. Tycker att spelet är otroligt ösigt i alla fall och grymt spännande. Portingen till PS3 är inte helt okej heller. Grafiken känns grynig. Kanske skulle vänta tills man skaffat en PS4. Tack för en grym podd, Master Keso. Ja, och det här kommer vi ju prata lite om, just den här portningen. Men det kan man ju säga att det stämmer. Mycket portningen till PS3 är ju inte bra.
Nej, mycket av det som Christer säger här är ju saker som vi kommer ta upp. Absolut.
Precis. Tack så jättemycket för din kommentar.
Mm. Jag kan läsa en ifrån Mikael Kurti. Hej mina kära vänner och kollegor. Evil Within är jag väldigt pepp på, men jag är lite tveksam till om jag skulle vänta med att spela det tills jag skaffat en PS4, eller om jag skulle köpa ett exemplar till min Xbox 360 eller PlayStation 3. Ni kanske kan hjälpa dig med det. Ska jag köpa det nu eller ska jag vänta? Ska i alla fall bli intressant att höra era åsikter om det. Har ju fått lite blandad kritik vad jag har hört. Men jag älskar skräck och jag älskar Shinji Mikami. Så jag borde ju älska det. Eller? Trevligt att ni tar upp det i er strålande podcast i alla fall. Ha det bäst. Ja, alltså...
Ja, Mikael. Du ska spela på en PS4.
Ja, det kan vi kort och gott säga med en gång så här. Och även som Christer sa också. Vi kommer ta upp lite av de här grejerna just som Mikael och Christer har frågat
Tack
efter.
Tack för din kommentar.
Ja.
Vi går vidare till Fredrik Karlsson. Han säger: jag tyckte om det på samma sätt som man gillar en helhjärtad men bristande B-film. Lite så, ja, med Lelle-spelet då. Vill du skämmas?
Ja, en bra kommentar. Faktiskt.
Ja, det var en unik kommentar.
Jag håller med han lite där. Mm.
Ja, precis. Det finns brister, ja. Mm. Som vi kommer ta upp.
Så en kommentar, en sista kommentar från Pierre Juda. Det var intressant, men långt ifrån mina förhoppningar.
Mm.
Mm.
Det säger ganska mycket ändå, för det är ungefär, det sammanfattar alltså den generella kritiken som det här spelet har fått.
Mm.
Den är väldigt blandad.
Mm.
Ja. Men vet du vad?
Nu ska vi prata om vad vi tyckte om spelet.
Precis, jag tycker vi djupdyker ner i The Evil Within. There's something wrong with this place. God damn it! Am I going crazy? Will you be able to live with yourself knowing what I'm gonna make you do?
The Evil Within är ett tredjepersons survival horror som släpptes i år 2014 till PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One och PC. Utvecklat av Tango Gameworks med då Shinji Mikami i spetsen som producent för det här spelet.
Och vad har han gjort tidigare?
Jo, Shinji Mikami känner vi igen sedan tidigare från Resident Evil-serien bland annat.
Devil May Cry och Ace Attorney.
Precis. Så han är väl etablerat namn i gamet så att säga. The Evil Within består av ett gäng banor som du ska ta dig. Det handlar egentligen om du ska ta dig från början till slutet. Och på vägen så möter du vanskapta monster och fiender som du ska försöka ta dig an på ett eller annat sätt. Du kan välja lite grann om hur du vill göra. Det finns olika strategier för att ta ner med monstren. Antingen så kan du gå guns blazing, men då kommer då riskera att få slut på ammunition, och det är en bristvara i det här spelet kan jag säga direkt. Du kan också använda dig av en stealth-teknik eller smyga, något som jag personligen är jävligt dålig på. Men det är alltså det som spelet går ut på, och det blandar samman alla olika typer av skräck så att säga. Det är allt ifrån den här klassiska smygande typiskt japanska skräcken, men också den här klassiska amerikanska pop-up jumpscare-effekten som är förekommande då och då i spelet också. Och innan vi går in på våra personliga åsikter om spelet då, vad handlar spelet om storymässigt?
Du spelar som en detektiv som heter Sebastian Castellanos, som tillsammans med dina kollegor undersöker en brottsplats som är på ett mentalsjukhus där det har utspelats en massiv slakt, kan man säga. Därefter så händer saker ganska snabbt. Du får se dina kollegor brutalt mördas av en smal man som bär en vit huva och som är täckt av brännmärken. Du tuppar av mitt i allt det här kaoset och du vaknar upp i en förvriden mardrömsvärld där du så gott som kastas in bland monster, förvridna varelser och underliga platser. Och du har bara ett val. Du måste överleva och ta reda på vad det är som händer. Så kan man säga.
Spännande.
Verkligen.
Vet du vad det första som egentligen, efter jag hade spelat det här spelet kanske typ en halvtimme in, det var att det kändes väldigt regisserat, lite som en film.
Visst är det så. Jag skulle vilja säga att det är, att man märker tydligt att det är Shinji Mikami som har regisserat det här spelet. Om du tänker efter, är inte det här spelet typ som en clash mellan överlevnadsstrategin i The Last of Us och den här monstermentaliteten i Resident Evil 4?
Absolut. Man ser verkligen en tydlig inspirationskälla i det här spelet. Och det är ju, som du säger då, det är lite Resident Evil, det är lite The Last of Us, men också lite Hollywood. Jag skulle säga någonstans Shutter Island, Inception, men också Jacob's Ladder, den gamla skräckfilmen.
Ja, det kan man ju säga. Alltså det här spelet är ju ett spel som undersöker och verkligen tänjer på den mentala gränsen inom en människas psyke. Alltså det handlar ju egentligen om det, om vad det mänskliga psyket liksom innehåller. Vi går ju bär med oss minnen, tankar, känslor. Tänk om alla de känslorna och minnena och allt som vi bär med oss kunde förkroppsligas, och hur det skulle vara att gå runt i en annan människas medvetande. Det är ju lite det som spelet handlar om, kan
det
man ju säga.
Det är i alla fall där spelet utspelar sig. Det är ju, det kanske är en liten spoiler att säga det redan nu, men tidigt i spelet så om man är uppmärksam så märker man att liksom verkligheten är förvriden. Du är fast i en psykopats huvud någonstans.
Ja, precis.
Där då den verkliga världen skruvas och
och saker är inte som det verkar.
Precis.
Och det gillar jag väldigt mycket med det här spelet, att det känns varierat. För om man nu bara tar en sån sak som miljöerna, så är de väldigt, väldigt varierande. Och de är sjukt äckliga också. De är förvridna, de är groteska. Och självklart så har vi ju sett det förut. Alltså man har ju sett det här nedsläckta sjukhusen, gamla husen, kyrkogårdar, jada jada. Men jag säger så här, ett nedsläckt mentalsjukhus är alltid läskigt, oavsett om man har sett det förut eller ej.
Absolut. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry detectives, I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124.
Någonstans så är det ju fortfarande läskigt eftersom att, som du säger, det är alltid läskigt. Och The Evil Within tycker jag jobbar ganska effektivt med ljussättning. Så att du, liksom, du har den här lilla facklan med dig, och det är inte alltid du ser längre än liksom 2-3 meter framför dig. Sen är det bara svart. Och det är någonting som jag tycker att spelet jobbar med väldigt effektivt hela tiden.
Det har du rätt i faktiskt. Men jag kan inte undvika att jämföra det här med ett annat spel som jag tycker väldigt mycket om. Så blir det när man spelar, alltså inte zombie men survival-spel, skräckspel. Så jämför man ju det med andra spel som man tycker om. Jag gillar ju Silent Hill, så jag kan inte undvika att jämföra med Silent Hill, där mystiken, känslan av att man inte vet någonting alls, liksom tappad kontroll, den känslan är stark. Jag tycker att det saknas i det här spelet. Det är läskigt, du tappar kontrollen, men bara på grund av att du är omgiven av groteska monster och du är i en förvriden miljö, men inte på grund av en överhängande mystik. Förstår du vad jag menar?
Jo, precis.
Jag tycker att Silent Hill, den världen, den är öppen. Det får dig att känna dig totalt utlämnad, blottad, med bara ett fåtal ledtrådar att hjälpa dig. Du hittar ju små notes liksom som du får gå efter.
Klassisk Resident Evil-maner, att du hittar
precis
små lappar med,
ja,
text.
Och i Silent Hill så är det verkligen det. Men i Evil Within, då är det ju istället banor där, alltså det krävs ju inte egentligen av dig att du uppmärksammar de här lapparna och att du följer med i storyn. Man bara följer med, så att säga. Förstår du vad jag menar?
Jo.
Och det tycker jag är en negativ sak.
Jag tycker det är en positiv sak.
Jag saknar den här mystiken, känslan av att du själv måste ta reda på vad det är som händer och inte bara liksom följa med. Ja, jag går väl hitåt då, för det är väl den enda vägen som finns. Den mentaliteten, förstår du?
Jo, precis. Men jag tycker att det här spelet är, det kan jag säga direkt, det är jävligt läskigt. Och jag tycker att det känns skönt när man liksom klarar en bana i det här spelet. Då kan man verkligen pusta ut och känna så här, jag grejade det. Fy
men tycker
fan,
du inte
skönt
att det är läskigt mest för att du liksom blir, alltså du ser ett uppenbart hot. Du ser en man som kommer efter dig med ett stort vapen. Alltså det är ju läskigt på grund av ett uppenbart hot.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Medan det är ju horror. Horror. Mm. Horror.
Mm.
Medan i Silent Hill så är det mer en överhängande ångest, psykisk stress som bara ligger på och stryper dig långsamt, och du kan aldrig känna dig bekväm någonsin. Du kanske inte ser någonting. Du kanske bara hör något raspande ljud, eller du har med dig en radio som börjar väsnas så fort någonting kan vara i närheten.
Mm. Nej, men
det.
Alltså, ja, men det, jag skulle vilja säga att det är olika typer av skräck.
Jo, men det är det ju. Och förlåt, jag ska inte prata om ett annat spel nu. Det är bara att jag kan inte undvika att jämföra.
Nej, det är klart man inte kan undvika att jämföra. Men jag tycker ändå att det, alltså jag tycker att det är en bra grej med att det finns banor i spelet. Jag gillar ju det här gamla Resident Evil-konceptet med att du måste hitta ink ribbons för att kunna spara och sådär. Men jag tycker, alltså jag gillar bekvämligheten i att det finns banor, för att då, som jag sa, då kan jag liksom pusta ut och liksom säga, som att mellan varje bana så kommer man till en liten hubbvärld, som man kan kalla det för, där du kan spara, du kan under spelets gång plocka på dig olika föremål som gör att du kan låsa
uppgradera
upp och uppgradera vapen, lite som i Resident Evil 4 ungefär, att du träffar som den här merchant gubben.
What are you buying?
Just
det. Jag håller med dig där, för att det gör ju på något sätt att man känner att man gör progress.
Jo, lite så, men också säga att okej, nu kan jag stanna här, samla mina krafter, jag kan kolla över min ammunition, jag kan liksom kika över min hälsa och allt sånt där. Det tycker jag, det känns som jag skulle inte klara av det här spelet om den där safe zonen inte fanns. För jag skulle bara tycka att det var panik hela tiden. Och då när jag har panik i ett spel, då känner inte jag för att utforska. Jag vill bara ta mig framåt hela tiden. För att jag känner det att har jag den där stressen, då vill jag liksom inte utforska. Då vill jag inte läsa lappar och sånt där. Men nu känner jag ändå att nu har jag tid med att kanske stanna upp. För att du kan ju plocka på dig de här liksom som vi pratar om, anteckningar och lappar och sånt du kan hitta med lite så här backstory och allt sånt där. Och i den här safe-världen då så kan du ju pausa spelet och ta upp dem igen och läsa dem och liksom alltså.
Fast hur många storyn. Gör det?
Ja, men alltså, bara att du har tillgång till det gör ju att fegisar som jag kommer göra det liksom.
Jo, fast spelet kräver ju inte av dig att du själv ska lösa mysteriet. Du ska ju inte själv liksom säga, vart ska jag placera den här någonstans? Eller vart kan den här nyckeln gå till? Utan det finns bara en väg att gå. Mm. Du kan ju egentligen bara följa ett rött snöre så kommer du rätt.
Jag gillar det i det här spelet.
Ja, alltså vad ska man säga? Det är ett sånt typ av spel. Det är ett klassiskt skräckspel fast blandat med starka actionelement. Och det är helt okej.
Okay. Mm. Jag skulle kunna säga så här att jag skulle vilja jämföra det här spelet med kanske inte miljömässigt då, men Dead Space fast minus all ammunition. För i Dead Space så springer du på ammunition hela tiden. Men i det här spelet så är ammunition någonting du verkligen måste ta vara på. Du hittar väldigt väldigt lite ammunition och man blir liksom överlycklig om du hittar två skott till en shotgun. Då blir du överlycklig och bara yes, nu kommer jag klara banan, känner man.
Vet du, det tycker jag är jättebra. Lite ammo, alltså lite material överhuvudtaget, det bidrar till sånt här riktigt överlevnadstänk. Alltså att du hellre springer än att du slåss mot dem.
Eller smyga på dem.
Smyga upp på dem. Men en negativ sak med det är att spelet känns för svårt för den här typen av strategi. Så fienderna känns ju mer utformade för ett actionspel där det är meningen att du ska slakta dem.
Ja, till viss del.
Det är, alltså nu kör vi på easy. Men, eller casual som det heter. Mm. Men det är typ sjukt svårt. Eller så är vi bara jättedåliga.
Jag är alltså jävligt dålig när det blir för stressigt. Då jag har jättesvårt att hantera stressade situationer i den här typen av spel.
Jag skulle vilja säga att du bara är mer van vid till exempel spel som Dead Space, där det faktiskt är meningen att du ska döda fienderna.
Mm.
Alltså när du kommer till ett rum i Evil Within där du ser tre fiender framför dig, det tar typ 7 skott per monster och du får 5.
Ja, precis.
Då vet man så här, okej, jag är körd. Jag måste hitta på en ny strategi. Och det tycker jag faktiskt är bra med det här spelet, för det kräver av dig att du tänker utanför lådan eller boxen.
Det som jag tyckte var dock, som jag har märkt så här, vi har inte spelat klart spelet ska vi tillägga. Vi börjar närma oss sluttampen på det. Men det som har varit så jäkla liksom snyggt på något sätt, det är att jag har alltid haft så pass mycket ammunition att det precis alltid har räckt på sista skottet.
Det kanske ska vara så.
Jo, men det är det som jag tänker lite, att det kanske liksom är utmätt för att det ska funka så, att du ska känna den här känslan. Det liksom byggs upp en falsk panik av att du inte har någon ammunition, för den är ju väldigt sinande hela tiden.
Du kanske inte är dålig.
Nej.
Det ska vara så.
Det ska vara så. Och det ska kanske liksom ge en illusion av att du nästan inte har någon ammunition. Jag tror såklart att på en högre svårighetsnivå i spelet så är det mycket, mycket mindre ammunition. Och på casual eller easy då, så är det ammunition så att det precis räcker hela tiden.
Ja, faktiskt. Ni som har spelat här på en annan svårighetsnivå kan väl säga hur ni tycker. En annan positiv sak jag har att säga om det här spelet, det är att kameran är väldigt nära protagonistens huvud. Alltså den är sjukt nära. Mm. Så man ser typ ingenting. Och det är jättebra för hela liksom skräckkänslan. Men det är ju Jättedåligt för nerverna.
Du känner dig ju väldigt instängd. Och sen så har man också, nu kanske vi trillar in lite på grafik och sånt, men de har ju lagt på ett sånt här filmfilter så att bilden känns liksom ihoptryckt.
Den är avskalad.
Den är avskalad liksom, så att du kan varken se speciellt mycket åt sidorna, för att halva, i stort sett halva bilden, eller en tredjedel av bilden täcks ju upp av vår huvudkaraktär Sebastian. Men också uppåt och ner till så har de här svarta filmramarna i, det är alltså filmformat, och vilket gör att du inte ser speciellt mycket uppåt eller neråt heller, utan du ser väldigt lite av ytan du rör dig på, och det bidrar bara till paniken när du liksom hör någonting i rummet du är i, bara shit, är uppåt någonting eller neråt här. Uppåt, neråt, vänster, höger, liksom det bidrar ju till paniken,
och det tycker jag är en bra grej.
Men frågan är, har man lagt på dem det här filmfiltret bara för att det ska vara läskigt, eller för att de vill att grafiken ska flyta på bättre?
Jag vet inte.
För att vi har haft lite problem med det på PlayStation 3. Vi har ju spelat på PlayStation 3. Och vi har haft lite problem med just det att grafiken har varit lite hoppig. Och...
Ja, precis. Det är fullt av popping. Mm. För er som inte vet det, det är alltså när texturerna hinner liksom inte ladda klart. Så föremål är... De kan vara suddiga och helt plötsligt, boom, så är de jättestarka liksom.
Det förekommer hela tiden i det här spelet.
Hela tiden, och det är liksom inte så här saker i horisonten som dyker upp helt plötsligt, utan det kan vara saker som är jättenära dig som är alltså jättesuddiga, och så boom, så är de jätteskarpa. Och det tycker jag är väldigt dåligt faktiskt. Och det var som, var det Christer Sjö? Ja, det var det. Som la märke till att grafiken kändes grynig. Och det är väldigt så. Det kan ju vara det här filtret som du pratar om, så att det kändes grynigt så. Men jag märker ju av potentialen i det här spelet, för det är väldigt snyggt. Grafiken är väldigt bra. Jag kan tänka mig det i alla fall när den körs på en PS4. Så man ser ju den klara potentialen. Men nu på en PS3 så poppar det hit och dit alltså.
Hela tiden.
Hela tiden, och det liksom stör ens fokus tycker jag. För det börjar bli ett, alltså så här, koncentrationsmoment. Det blir jobbigt liksom när saker och ting poppar hit och dit.
Men annars så tycker jag ändå att karaktärer är väldigt, eller inte väldigt, men hyfsat snyggt gjorda. Och miljöer är lika så. Däremot så känns miljöerna lite halvfärdiga ibland. För det finns vissa sätt, typ saker som till exempel stenar och berg och typ buskage som du bara kan gå rakt igenom. Och man ser liksom att det känns, det är liksom inget hinder, utan hans fot kan bara försvinna igenom en sten i marken.
Du sa någon...
Inte som i till exempel Uncharted. Om jag ska, shit, det här blir bara en name-dropping jämförelse med andra spel. Men om man kliver upp på ett litet snett berg med Nathan Drake i Uncharted, då ställer han sig så liksom. Men här, vår karaktär i The Evil Within gör så att benet bara liksom flyter in i stenen.
Du sa någonting bra idag när vi spelade lite. Du höll på och utforskade en massa. Och så kunde du gå in i ett område utan hinder, trots att det var fullt med buskage. Och då sa du att här vet jag att här finns ingenting. För här har utvecklarna inte ansträngt sig för att göra liksom buskagen riktiga och realistiska. För de har inte tänkt sig att spelaren kommer komma hit. Och precis, därför finns det ingenting där.
På avstånd ser det ju bra ut. Men så fort du börjar gå närmare vissa så här bakgrundsobjekt och undersöka, så ser du att det känns lite ofärdigt. Liksom.
Ja, ofärdigt ja. Jag vill inte säga att grafiken är dålig. För att som du säger, alltså, många av karaktärerna är ju sjukt snygga och sådär. Men det känns undermåligt, det känns ofärdigt.
Ja.
Så kan man säga.
Thank God you're okay. I don't know what I am, but it's definitely not okay. You brought me here.
Men apropå karaktärer. Alltså, jag är inte imponerad av de här karaktärerna.
Nej, inte heller.
De är som blanka papper. Jag har ingenting att säga om dem.
Sebastian känns väldigt oberörd när han liksom kastas in i den här mardrömsvärlden med taggtråd och blod överallt. Och han tittar omkring och bara, what's this? Det är liksom inte det här paniken att vart i helvete är jag någonstans?
Ja, fast jag vet ju en sak som du inte vet. Jag vet ju, jag känner ju till det här spelet.
Du har läst på lite mer om storyn.
Jag kände att jag behövde göra det för att kunna prata om det idag.
Mm.
Jag ska inte avslöja någonting för dig och absolut inte någonting för er lyssnare heller, men man får väl någon förklaring till varför han liksom stirrar blint på allt det här och verkar oberörd. Men trots det så tycker jag att karaktärerna är typ blanka ändå.
Stereotypa också.
Men de har ingen personlighet alls. Alltså, här har vi en badass detektiv och han, alltså i många andra spel när du ska lära känna en karaktär som du inte själv pratar med, så pratar han med andra. Han kanske skämtar eller hon skämtar eller lägger märke till saker, kommenterar saker. Man liksom får ett hum om vem den här personen är. Han gör ingenting. Han är så tråkig. Och det gör ju att man sympatiserar inte för den här karaktären.
Nej.
Vem är han? Man bryr sig inte.
Jag drog ju liknelsen direkt när jag såg några av våra huvudkaraktärer i det här spelet då. Huvudkaraktären tycker jag är väldigt lik Willem Dafoe.
Fast han är inte det.
Men jag fattar inte. Fan, vi kommer alltid in på Willem Dafoe. Jag fattar inte varför vi alltid ska landa
haka.
Där. Men vi ska alltid landa där någonstans. Jag vet inte.
Vi landar alltid i Willem Dafoes haka.
Ja.
Ja. Nej, men han saknar den hakan. Det är
sen har vi ju... vi har också en liten assistent då till vår huvudkaraktär som heter...
Ja, kollega är det väl?
Ja, kollega rättare sagt. Vad är han heter? Han heter samma som den här skådisen som han är lik.
Joseph.
Han heter Joseph och han är jättelik
Joseph Gordon-Lewitt.
Precis, som är med i Inception. Va?
Ja, och som startar sin karriär i Tredje klotet från solen.
Ja, just det, den här gamla serien på TV4. Men han är också lik han är också väldigt lik Jimmy Åkesson, har jag tänkt på.
Ja, min syster trodde ju att det var han som spelade.
Ja, du la upp en bild på Instagram på honom och bara, är det Jimmy Åkesson i spelet? Och han är ganska lik. Och nu landar vi i Sverigedemokraterna igen. Vi brukar landa där också när vi har podcast. Jag fattar inte det. Ja, fan. Va? Otroligt.
Alltså. När har vi landat där förut?
Förra avsnittet landade vi där en snabb.
Vi hoppar mellan Willem Dafoes haka och Jimmy Åkesson.
Ja, båda två har ju noll i IQ så att det liksom... Ja.
Dafoe är väl bra?
Ja, jo, ja, kanske. Jag har sett hans penis i Antikrist. Nej, jag kan inte se de här gamla Spider-Man-filmerna längre. Det går inte. Jag ser bara, nej, förlåt. Vi ska prata om The Evil Within i alla fall. Jag har lite att säga om ljudet i spelet faktiskt.
Okej.
Och jag tycker att musiken tycker jag knappt märks egentligen. Det som däremot sticker ut som väldigt, väldigt bra, det är de här jäkla ljudeffekterna som låter så jäkla groteska när du ger dig på ett monster. Oavsett om du hugger ett monster med en kniv, eller om du slår en glasflaska eller skjuter ett monster, de låter för jävla äckligt alltså. Och det är en fantastisk ljudbild i spelet. Och de här, alltså det är inte så mycket musik, det är mer en atmosfärisk bakgrundsmusik som jag tror att många inte tänker på när de spelar spelet.
Alltså jag har ärligt talat inte lagt märke till någon musik alls.
Inte?
Nej.
Nej.
Jag kan inte komma på någon musik alls. Och det är också jättetråkigt, för det här spelet är ju väldigt... Alltså det har sina gotiska element.
Mm.
Och de hade ju lätt kunnat slängt in någon förvriden stråkorkester av något slag, eller någon atmosfärisk, ja men liksom äcklig musik som man bara känner kåren över ryggen liksom.
Mm.
Men det är ingenting. Och kanske är det de är ute efter också, att man ska liksom gå där och känna ingenting. Eller alltså, förstår du är väldigt ensam, inte ens musiken ska vara din vän liksom.
Mm.
Och de kanske känner helt ärligt att miljöerna och fienderna och allting, konflikterna, är nog för att du ska bli rädd.
Jo, precis. Man behöver inte förstärka en känsla som redan är befintlig egentligen. Men det är det, alltså det här spelet jobbar ju väldigt mycket med just en ljudbild.
Ja, och det är mycket som händer hela tiden. Det är mycket effekter som händer det är mycket... Alltså det är mycket skriptade saker som händer hela tiden.
Mm.
Vilket gör att musik kanske bara skulle liksom förhindra och
förstöra känslan
till
lite.
Det lite. Apropå monster.
Mm.
Vad tycker du om monsterna? Alltså, som jag sa tidigare så tycker jag att det som gör det här spelet läskigt, det är ju monsterna.
Ja, absolut.
För något speciellt mystiskt eller liksom, det är det ju inte.
Nej.
Det är ju bara liksom du och du ska ta dig förbi monster.
Ja, alltså vi har ju stött på ett ganska stort galleri av diverse olika monster. Det var ju en kille som skrämde livet ur mig fullständigt. Jag vill inte riktigt så här, gå in på detalj hur han ser ut. Men ni som spelar spelet, när ni kommer till honom så vet ni vad jag menar. Jag behöver inte säga så mycket mer än så.
Alltså den värsta fienden, eller nej, jag ska ta henne sen.
Jaha.
Men de vanliga fienderna man träffar på, det är ju människor som har förvandlats till haunted, kallas de. De är typ
besatta eller någonting.
Besatta.
Liknande.
Det känns lite Resident Evil 4-ish.
Las Plagas.
Ja, precis. Mm. De är inte zombies, men de är ju vanställda. De saknar lemmar, de är blodiga och många har, det är lite ironiskt att många har ju typ träpålar rätt genom skallen och så dör de av ett slag i skallen.
Mm.
Det är det enda sättet.
Men det är många också som kan hantera skjutvapen.
Ja, precis. Det gör ju att de inte bara är
zombies.
Zombies, ja. Utan de har någon slags ondskefullt medvetande ändå. Det är de vanligaste fienderna du stöter på. Liksom vanförställda, äckliga människor typ.
Mm.
Men sen finns det ju bossar. Det fanns ju till exempel en man, en stor, kraftig man som har ett kassaskåp som huvud.
Ja, det hade vi han som jag menade där.
Mm, som kutar efter dig.
Ja, obehaglig.
Och det är så här, man känner verkligen att man kommer undan med blotta håret. Alltså han är efter dig så fort. Han kutar efter dig med typ en slägga eller någon slungvapen av något slag. Så det är så här, fy, du sitter ju på nålar. Men den värsta fienden av alla, det är en kvinna som är typ blodig och har massa hår och extra armar.
En sån här The Grudge-kvinna.
Ja, det ser ut som en gigantisk The Grudge-kvinna.
Plus några armar.
Massa armar och så liksom hår överallt. Och det är, fy vad äcklig. Alltså, när du och din bror spelade den bossen, då kunde inte jag titta. Jag blev så illa till mods av att se henne. Och det som är grejen med henne är att hon kan transportera sig till olika lik. Så ett tips om ni ska spela henne är att ni bränner upp liken. För att annars kan hon dyka upp framför dig och bara slita sönder dig. Ej, fy vad äckligt.
Ja, det är lite så man måste tänka i spelet också.
En strateg. Du måste tänka strategiskt hela tiden.
Precis. Du har ju först och främst det här med att det som vore att föredra är om du skulle smyga upp på dina fiender och döda dem med en stealth kill, alltså att du använder kniv eller liknande och tar dem på en träff utan att slösa ammunition. Sen, om de här fienderna nu inte är skjutna i huvudet, alltså en klassisk headshot då, så kommer de till slut att vakna till liv.
Ja.
Igen. Vilket gör
spelet
att
bara, fuck you.
Precis.
Här får du fienderna igen.
Precis. Vilket är, alltså, det som är läskiga med det är ju liksom att du vet någonstans att de jag har dödat tidigare kommer att komma tillbaka. Men du kan ju använda tändstickor för att elda upp de här fienderna och då kommer de inte tillbaka. Men har du inga tändstickor, då får du skynda dig. Då får du skynda dig på liksom. Det här spelet är ju på ett sätt väldigt sadistiskt på det sättet. Jag gick runt och jag hade inte förstått det här än, att du måste elda upp dina fiender eller skjuta dem i huvudet. Så jag sköt ner mina fiender, för jag är skitdålig på att smyga. Och sen så fortsatte jag utforska den här stora banan jag var på. Och sen helt plötsligt så började alla leva igen. Och jag bara så här, vad i helvete? Måste jag vara snabbare? Men sen så insåg jag att okej, jag måste elda upp de här liken. Jag missade den delen på tutorialbanan i början där. Men ett annat tecken på att det här spelet är väldigt sadistiskt, förutom att du knappt har ammunition och att dina fiender väldigt ofta återupplivas, så är det också sättet du ta dig fram på. Du kan ju röra dig framåt genom att liksom gå eller liksom på något sätt halvjogga, men att spurta kostar stamina. Och stamina är en liten du har en liten staminamätare som liksom går ner varje gång du tar de här snabba sprintkliven. Och om du inte håller koll på den här staminamätaren och låter den gå ner till noll, då måste våran karaktär stanna upp och återhämta sig. Och då är du helt 110% sårbar.
Det bästa är när du hamnar mitt i en stor mobb av fiender. Du springer för livet, för du tänker bara bort. Mm. Och sen helt plötsligt ställer sig karaktären med handflatorna på knän och bara pustar ut allt du tänker på. Men inte nu!
Spring bara.
Spring! Men så är spelet. Ja. Den bara leker med dig.
Jag har två exempel till på att det här spelet är sadistiskt.
Bring it on.
Yes. Det var då, ja, tidigt i spelet så hittade jag en skattkista som låg gömt bakom ett hus. Och jag bara såhär, oh shit, nu kan jag hämta, nu kan jag liksom, nu har jag hittat en hemlighet i det här spelet. Fan vad nice. Det pays off att man utforskar. Absolut. Men sen så bara, när jag öppnar den här kistan, då får man se som i en first person view då, då. Och sen när jag öppnar så märker jag att det blinkar någonting rött där i. Och sen så bara exploderar en bomb rätt i fejan på mig och jag dör.
75% av livet borta.
75% av livet borta. Och sen står det så här, så kommer det upp en liten ruta. Och just det, i de här skattkistorna kan det finnas bomber. Bara så du vet. Och jag bara, jaha, okej. Nice, bra, då vet jag det till nästa gång.
Ja, och det är bara load on.
Direkt efter det så såg jag en annan skatt på ett tak. Så jag klättrade upp på det här taket och tog skatten och bara, eller det var delar till ett vapen, rättare sagt. Så jag bara, ah, nice, tänkte jag. Så att sen jag skulle gå ner från det här taket, då såg jag en fiende precis nedanför mig på marken. Och jag bara så här, åh, nu kan jag dra till med en stealth kill. Nice. Hoppa ner och landar rätt i en väldigt, väldigt välplacerad björnfälla. Så att det här är liksom så här, och då kommer det upp så här, ja, just det, det finns björnfällor också. Ja, tack för att ni berättade det. Ja, det finns så många sätt det här spelet är sadistiskt på. Och det här var bara några få exempel. Det finns betydligt fler i spelet. Och oftast är det så att du liksom misslyckas en gång och trial and error, du märker att, oh shit, så där ska jag inte göra i framtiden.
Det är lite tråkigt, tycker jag, att det är så elakt. För då, liksom, då beror det ju inte på om du som spelare är duktig eller ej.
Det handlar ju bara om ovetskap.
Då är det bara så här, jaha, där dog jag. Jaha, där var en bomb. Jaha, alltså, det finns liksom inget sätt att värja sig mot de här typerna av fällor.
Nej.
För det är det. Det är fällor. Överallt. En sak jag måste säga om det här spelet som är bristfällig. Det känns som att jag bara klagar på det här spelet. Men det är själva storyn. Nu känner jag ju till storyn. Jag vet vad spelet handlar om. Jag vet bakgrundshistorien.
Du har fuskläst till... lite.
Jag har fuskläst för att jag trodde inte vi skulle spela klart det. På grund av bossen. Som vi,
ja, vi satt fast på en boss ett tag.
Men jag tycker att storyn är... Den är invecklad, som många nämnde. Men vi är liksom på kapitel 9. Och vi har ännu... inte fått några större delar story.
Nej, det finns typ, alltså egentligen det finns ett intro.
Det är mycket som ska hända i storyn nu. Det är mycket som du ska få reda på. Och det är bara några kapitel kvar och jag hoppas att de inte bara trycker ihop allting till en enda stor röra, för att många säger ju att det liksom är en invecklad story. När jag läste på om storyn så kändes den inte väldigt invecklad, men jag kan tänka mig att de flesta har fått den bilden av den. Eller avspelet, just för att det trycks ihop i slutet. Allt på en gång liksom. Nu vet ju inte jag om det är så, men jag hoppas att det inte är det.
Alltså vi har ju spelat nästan hela spelet. Jag upplever att jag inte fått speciellt mycket story överhuvudtaget.
Du vet ingenting. Du har ju berättat vad du tror och allt sånt där. Och jag säger ju det att vi har typ inte fått reda på någonting. Vi vet ju ingenting om huvudantagonisten, Ruvik.
Nej.
I stort sett.
Nej.
Och vi är liksom på kapitel 9.
Av totalt... Vad är det?
14,
ja.
Det är för sent.
Ja.
Den kommer in för sent.
Man hade kunnat spelet. Man hade kunnat placera ut det lite mer mellan varje kapitel.
Ja.
Liksom lite mer story.
Visst, det, alltså det saknar jag. Och det tycker jag är viktigt. Alltså, när du har ett sånt här spel, antingen så kan du göra det väldigt till ett, alltså ett klassiskt skräckspel i stil med Resident Evil Silent Hill, där du måste verkligen ta reda på storyn. Där storyn och handlingen är ett stort element. Det är tillsammans med mystiken och skräcken. Eller så kan du skita i att göra en bra story. Så går det bara bananas och låter spelen liksom få kötta sig igenom några banor med zombies.
Mm.
Ja, då har du också ett skräckspel. Det är egentligen vilken publik du vill glädja.
Hey, Joseph. You still with me?
Sebastian, you ever had the urge to just jump? When you're on a high place, or the subway rolls by, Imagine if you had that urge for a minute straight. Then 2 minutes.
You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it.
You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. And it's getting stronger.
Men det här spelet är ju ett skräckspel. Survival horror. Då måste jag fråga dig. Tycker du att det här är läskigt?
Ja. Men jag har ju inga stålnerver direkt. Och ja, jag tycker att det här är läskigt. Men bara på grund av monsterna. Och miljöerna. Mm. Som jag förklarade tidigare så känner jag inte av någon stress. På grund av att... Alltså jag känner mig inte utblottad. På det sättet. Som i andra skräckspel.
Mm.
Jag känner ingen mystik. Inte heller någon liksom spänning. Eller... Alltså jag känner bara så här, och nej, jag ser en varelse springa emot mig. Det är bara en så här primal förstahandsskräck. Förstår du?
Mm.
Inte psykisk skräck.
Nej.
Du då?
Alltså jag tycker att det här spelet, det lyckas skrämma mig på ganska många sätt, skulle jag vilja säga. Det är många gånger som jag har liksom hoppat till av den här jumpscare grejen. Men också det som jag tycker det här spelet lyckas väldigt, väldigt bra med, det är att ge mig fullständig panik. Det är många gånger jag har sprungit runt, blivit jagad av någonting, inte haft någon ammunition, inte känt till miljön tillräckligt mycket för att kunna springa och gömma mig någonstans. Så att det här spelet lyckas skrämma mig på det sättet att det ger mig fullständig panik. Jag tycker som du säger, Silent Hill har en annan typ av skräck. Resident Evil har också en annan typ av skräck. Det här är någonstans en hybrid mellan de här två spelen.
Men det är en modern tolkning av skräck, känns det som. Det här är ett mer, alltså det här är ett nyare spel.
Ja, absolut. Och någonstans så kan jag liksom närmsta referensen jag kan jämföra med liksom läskighetsmässigt är typ The Last of Us. Fast det här är liksom en japansk skräckfilmsversion av The Last of Us.
Ja, faktiskt.
Sätt.
Alltså jag tycker definitivt att man ska spana in det här spelet. Både om du gillar klassiska skräckspel och om du gillar actionspel. Men bered er, det här är inget spel ni bara kan springa rätt in och kötta.
Nej, verkligen
inte. Då kommer
ni
dö på första banan. Alltså ta er tid, ta det lugnt. Undersök och liksom ta reda på vart ni kan gömma er. Alltså närmsta säng, närmsta skåp. Ja, vad som helst där ni kan gömma er. För det här är ett spel där ni får planera er strategi.
Ja.
Verkligen.
Och verkligen, alltså leta skott och allt sånt där. Liksom,
och på
ammunition.
Det sättet så är det ju läskigt. För du, alltså där tappar du ju kontrollen. Du kan ju aldrig känna dig säker för att jag har ju en grenade launcher med mig. Eller något sånt där. Utan du är bara säker om du är gömd.
Precis. Eller om du liksom lyckas hitta 10 pistolskott, då ska du vara glad.
Ja, då tar du ner en gubbe.
Ja, precis. Ja. Men jo, jag tycker att det är jävligt läskigt. Men det faller lite på att vi spelade ju på PlayStation 3 och jag gissar på att Xbox 360-versionen är liknande. Så jag skulle ändå någonstans vilja rekommendera folk att kanske köpa det på Xbox One eller PlayStation 4. Faktiskt, för att jag tyckte att all den här poppingen i grafiken och allt liksom, det förstörde lite på ett sätt, för att det är samtidigt många grejer rent grafiskt i det här spelet som är väldigt imponerande, som den här ett exempel ur spelet, och du faller igenom marken och sen på något så här drömskt vis så faller du helt plötsligt, blir allting svart och sen så faller du igenom en korridor och landar i någonstans på en vägg och sen så vänds perspektivet, då har du liksom fallit från sidan in i ett rum.
Allting vänds 90 grader så helt plötsligt så är neråt i själva verket
precis. Uppåt. Och just den här
typ, eller från sidan.
Det som de jobbar väldigt snyggt med grafiskt också, att du kan gå in i ett rum och sen så när du ska gå ut därifrån, då kommer du ut på en helt annan plats. Det tycker jag att spelet gör. Det tycker jag någonstans ändå bidrar till att stämningen blir lite läskig också. Precis. För att du vet aldrig, du kan aldrig förvänta dig någonting när du liksom typ går tillbaka till ett rum du varit i tidigare. Då kanske det är ett helt annat rum där som väntar.
Ja, det är häftigt. Miljöerna är surrealistiska.
Ja, det är det som då tänkte jag mycket på det här med Inception. Det känns liksom drömskt någonstans. Att du vet liksom ingen aning om vad som väntar i nästa rum. Det är därför det känns liksom filmiskt på något sätt. Och det är därför någonstans som jag faktiskt ändå gillar det här spelet. För att jag är generellt sett jävligt dålig på survival horror-spel. Jag är skitdålig på stealth-spel. Jag är usel på Metal Gear Solid. Även fast jag älskar de spelen så är jag fruktansvärt usel på dem. Men någonstans så är det ändå det här med att jag vet inte vad jag möter på i nästa rum som gör att jag vill fortsätta spela hela tiden. Det är det som gör spelet intressant. För att Shinji Mikami, han är en galen människa, han är en galen man. Och man har liksom ingen aning om vad som kommer härnäst. Och det är det som gör spelet intressant. Och det är det som det är därför jag vill rekommendera det här spelet faktiskt. Trots att jag själv har stora problem med det och kanske inte faller riktigt för all skräck i spelet, så tycker jag ändå att det är jävligt läskigt, jävligt underhållande. Även om storyn kanske inte är så jäkla indragande, så är det ändå läskigt.
Inte än. Det känns som att banorna, vissa banor är bara utfyllnadsbanor nästan.
Kanske.
De
kanske.
Där du inte får så mycket story på. Men självklart, som du säger, alltså, spana in det här spelet, för det är, miljöerna är jättekola och fienderna är jätteläskiga. Så man blir ju skrämd.
Absolut.
Det blir man verkligen.
Absolut, det blir man.
Men tänk på det vi har sagt, att man får verkligen vara strategisk när du spelar det här spelet.
Det är lite Last of Us på något sätt.
Ja, men det är mycket Last of Us.
Men vi rekommenderar väl det här spelet självklart.
Ja, men det gör vi.
Absolut, absolut.
Ge en chans i alla fall.
Ja, jag har suttit fast på många delar av spelet. Liksom, det har dött gång på gång på gång. Men
alltså, det är svårt.
Det är svårt, men det är liksom, det är fortfarande någonstans jävligt roligt. Man vill liksom kliva tillbaka in i den här mörka atmosfären igen, för att det är någonting som är så, det är någonting som drar en dit bara. Jag vet inte vad det är exakt, men det är
man
läskigt.
Vill ju veta mer. Du vill ju lösa mysteriet.
Känner vi oss färdiga med Evil Within?
Jo, men jag tycker det. Faktiskt.
Ja, vad härligt. Vi ska kanske börja runda ihop lite.
Vill du kanske berätta vad vi ska prata om i nästa avsnitt?
Ja, alltså, det är ju mörkt ute. Och vi kanske ska liksom lätta upp stämningen lite, för att nu har vi liksom, nu är vi någonstans i hösten, vi börjar gå in mot vinter, och vid vintertid så kommer snön oftast, inte till Stockholm oftast där vi sitter.
Det kommer visst.
Eller det brukar mest vara slask. Men vi ska försöka liva upp stämningen genom att spela lite julmusik eller vintermusik. Rättare sagt kan man kalla det för. Temat för nästa avsnitt är vinter, och det kommer bli en liten musikspecial hade vi tänkt.
Ja, precis. I alla spel så finns det ju så gott som alltid en vinterbana.
Obligatoriskt.
Ja, men det, vi har ju de här startbanorna som alltid, nästan alltid utspelar sig i en fin lövskog nästan, med gröna ängar, och det är jättevackert. Mm. Sen har du en vattenvärld, du har en öken och du har en vintervärld.
Ja.
Det är så.
Så vi tänkte väl spela några favoritlåtar från våra vintervärldar, och vi vill ju såklart att ni lyssnare också ska vara med och önska låtar såklart.
Och det behöver inte heller vara en bana. Alltså i vissa större spel där det är open world, så det går också bra. Bara
absolut.
Det är i snö.
Absolut.
Eller is.
Ja, men det är väl lite så. Det är väl typ där vi kan sätta kriterien. Så länge musiken spelas på en plats där det finns snö eller is, så är det en vinterlåt.
Ja.
Så att det är bara fritt fram att önska exakt vad fan ni vill. Mm. Ja, ska vi säga tack och adjö för den här gången?
Ja, faktiskt. Det känns bra.
Ja.
Och vart kan vi hitta oss någonstans?
Vi finns på facebook.com/paripixlar, men också i våran base. All your base are belong to us.
Videospelsklubben.se.
Precis.
Och har ni inte sett oss än, så finns det en video när vi är ute på Galej på GameX Comic Con.
Ja, precis.
Med vår kollega Joakim Olsson. Mm. Det finns en video på det. Så spana in det, kommentera, gilla, dela. Ni kan allt det här. Och skriv kommentar och ge recension på iTunes. Ja, jära, jära.
Kommentera gärna så mycket ni liksom känner för.
Alltså det är jättekul med kommentarer.
Nu kanske vi läste upp kommentarerna lite hastigt i det här avsnittet, men det var ju mest för att de handlade om spelet liksom. Så att,
ja, precis. Vi vill ju kunna besvara dem genom att gå in på ämnet.
Ja, precis. Så ska ni önska vinterlåtar, så vi kanske inte kommer spela alla, men bäst motivering vinner, som man säger.
Ja, precis. Mm. Hörrni, tack så jättemycket för den här gången, och hoppas ni gillade avsnittet.
Ja, sätt er ner och spela Evil Within. Fan, det är skitläskigt.
Ja. Ha det bra. Puss och kram, hej då.
Puss.